Vi ska läsa ifrån Lukas evangeliets 11:e kapitel och ifrån den första versen där i Jesu namn. En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be. Liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem: När ni ber ska ni säga: Far, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt dagliga bröd och förlåt oss våra synder, för också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse. Han sa till dem: Om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger: Käre vän, låna mig 3 bröd. För en vän som är på resa har kommit till mig och jag har inget att sätta fram åt honom. Vem av er skulle då få ett svar där inifrån: Stör mig inte, dörren är redan låst och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte gå upp och ge dig något. Jag säger er, även om han inte skulle gå upp och ge honom något därför att det är hans vän, så kommer han att gå upp och ge honom allt han behöver därför att han är så oförskämt djärv. Och jag säger er, be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den helige ande åt den som ber honom? Ska vi be? Herre, vi tackar dig för ditt ord, Herre. Vi tackar dig för att ditt ord är levande. Vi tackar dig för att ditt ord är verksamt. Vi tackar dig för att i ditt ord så finns den helige andes smörjelse och kraft, Herre. Vi tackar dig för att ditt ord är som ett svärd som skär igenom och blottlägger hjärtats tankar och uppsåt och är en domare för våra liv. Vi tackar dig för att ditt ord som talar in, ditt ord avslöjar, ditt ord lägger till rätta, Herre. Och nu ber jag, Herre, att när jag ska tala en liten stund, att vi ska vara koncentrerade, samlade, Herre. Och att ditt ord ska få landa i god jord, Herre. Du vet våra hjärtan, Herre. Jag bara ber dig, Fader, att det ska inte vara hårda platser, utan jag ber om mjuka hjärtan, Herre. Jag ber om sinnen som vill ta emot vad du har att säga, Herre. Tack för en uppmuntran idag. Tack för en utmaning idag. Tack, Herre, för att du har någonting som du bara vill lägga in i våra liv, Herre. Så vi vill vara lyhörda för dig, helige ande, vad du vill ha sagt den här gudstjänsten, den här som midsommargudstjänsten, Herre. Vi tackar dig för det i Jesu namn. Amen. Amen. När Jesus får frågor eller utmaningar, då svarar han ganska ofta med att berätta en berättelse för att få fram en tydlig poäng. Och i den här texten så ser vi liksom att när lärjungarna ser att Jesus, han är verkligen en bedjare, så smittas det av. Alltså Jesus, han var ju otroligt noga med bön. Han drog sig undan till avskilda platser för att be. Det var fullt med folk, det var full aktivitet, och sa Jesus: okej, då går vi åt ett annat håll. Och så kom de och sa till dem: alla söker efter dig. Bra, men vi behöver söka efter Gud. Och han tog nätter i bön, och han var verkligen en bedjare. Och han säger så här: sonen, alltså han själv, jag gör ingenting utom det jag ser min fader göra. Hur kunde han göra det? Jo, han levde i bön. Han avsatte tid inför Gud. Och bönen, det var hans motor. Det var hans kontaktpunkt med Gud i himmelen. Och det är klart att när lärjungarna lever nära så påverkas ju de av att se hur mycket Jesus lever sitt liv i bön. Och hur viktigt det är för honom att bedja. Det är därför de säger: Herre, lär oss att be. För vi vet ju att Johannes, döparen, han lärde sina lärjungar att be. Och kanske är det bästa sättet att lära någon att be, det är att själv vara en bedjare. Så att det skapar en fråga, så att det skapar någonting, så att människor tänker: wow, det är något särskilt med den här personen. Vad är det med den här personen? Jo, det är en person som är i bön. Och bön är faktiskt någonting som vi behöver lära oss. Inte i det avseendet att det egentligen är så svårt att be, för det är väldigt lätt att be. Eller hur? Bön behövs liksom inte några långa kurser på det sättet. Det kräver inte massor med tekniker. Att du sitter på ett särskilt sätt eller står på ett särskilt sätt eller använder komplicerade ord. Utan det handlar mer om att lära sig ett förhållningssätt till livet. Vad gör jag med mitt liv när mitt liv liksom inte riktigt funkar? Eller när det finns liksom oro här, vad tar jag vägen med mitt liv? Det handlar mer om en inställning, det handlar om förtröstan. Vem förtröstar jag på? Hur ser jag på Gud? Hur mycket bjuder jag in honom i mitt liv? Har jag liksom tagit Gud, han är i kyrkan, där kan han ha sin del, eller delar jag mitt liv med honom? Det är mer det handlar om när det handlar om att lära sig att bedja. Och när man möter en människa som är en bedjare, då blir man smittad på något sätt. Man tänker, det är en hemlighet här. Det är någonting som vi behöver ta del av. Om du nu i sommar ska läsa en bok, det tycker jag du ska göra. Jag tycker du ska läsa många böcker. Men om du tänker så här, så ska vi rekommendera den här boken. För den är skriven av en bedjare som skriver om bön. Det är en liten, tunn bok. Den skrevs första gången 1929. Och gavs ut i, tror jag, 10 upplagor därefter. Nu så har vi fått en reviderad av Eva Skog, som har ändrat lite på språket, gjort det modernare. Och så är det en ny utgåva av Levi Petrus bok som handlar om segrande bön. Och den här boken är liksom obligatorisk, jag på att säga, tycker jag att du ska ägna. Kostar 55 kronor, det är inte mycket, det är som en Big Mac kostade för några år sedan, eller hur? Gå in på nätet, köp Segrande bön, för där möter du en person. Hur kunde Levi Petrus, som byggde upp pingströrelsen, bygga upp pingströrelsen? Det kunde han inte, men han levde sitt liv i bön. Och Gud gav honom de saker som han såg, det som gjorde att han blev den han blev, det som formade honom. Och det som formade den rörelse, pingströrelsen, det som är pingkyrkorna över landet, det var liksom inte duktigheten och klurigheten, utan det var att det var ett folk som sökte Gud i bön. Segrande bön. Det är ett bra sätt att lära sig om bön. I den här texten så lär Jesus ut en bön. En modell, ett innehåll i det som vi kallar för Fader vår. Och Fader vår täcker in det väsentliga, både i relationen till Gud, till varandra och till livet. Fader vår ska inte be som någon slags formel, men om vi ber den verkligen med hjärtat och lever i den bönen, är ju den en fantastisk bön. Det kan vara en bön som blir en utgångspunkt för vidare bön. Och det skulle man kunna predika om, men det ska jag inte göra nu. Det är en annan predikan. Utan Jesus går vidare och så berättar han den här berättelsen om vännen som mitt i natten får besök av en vän. Och som då utifrån det besöker en annan vän. Så det är 3 vänner här i rörelse i den här berättelsen. Är ni med på det? Eller hur? Mitt i natten så kommer en vän och knackar på. Och han som är värd, han har ingenting. Och han säger så här: jag har ingenting att sätta fram till honom. Och jag tänker när jag läser det där, är inte det ganska typiskt våra liv? Vi har ingenting när behoven är som störst. Känner du igen dig? Människor knackar på. Utmaningarna är enorma. Behoven är enorma. Och här står du liksom. Jaha. Vad ska jag? Och nu menar jag inte i skafferiet. För jag tror att alla har fullt i våra skafferier. Och kylskåp och så vidare. Så att vi kan nog liksom ta fram lite mat och mikra mitt i natten. Rent fysiskt kan de flesta. Men jag tänker här i ett andligt avseende. När människor kommer med behov, så kan man känna, jag har ingenting att ge. Och på den här tiden var det säkert så, han hade ingenting. Det var tomt i huset. Och det var en skam när någon knackade på ditt hus och du inte hade något att ge. Du öppnade upp, det var en självklarhet. Och när Jesus berättar berättelsen så är ju liksom en av poängerna här liksom att det är så självklart. Man får inte svaret sen när man söker vidare att du, det är för sent, jag har gått och lagt mig, mina barn sover och så vidare. Därför att man gjorde inte det. Därför att det var skam att säga nej. Man sa inte nej när det kom någon som behövde hjälp. Men nu var den här första vännen, ettan, i läget att han hade ingenting. Petrus och Johannes i Apostlagärningarna 3, de möter ett behov hos en man som är lam och som tigger pengar. Och då säger de så här, silver och guld, det har vi inte, men det vi har, det ger vi till dig. Idag är det nästan som att vi lever i en omvänd tid. Silver och guld, det har vi. Men vi kan inte hjälpa dig där, du kommer få sitta kvar. Nu kanske jag raljerar lite eller drar det lite hårt, men det är för att få en poäng på något sätt. Det är för jag tror att det här är väldigt nytt för den här mannen att göra denna upptäckten. Jag har ingenting. Och jag tror att det är väldigt bra för oss att göra denna upptäckten att i min egen så har jag ingenting. Jag står där liksom tomhänt. Det är bra. Därför att det i sig gjorde någonting med den här mannen. Han tänkte att jag får ju liksom bara göra någonting. Eller hur? Så han visste att det fanns en annan vän. Alltså nu ettan, tvåan, trean här borta. Han har. Och han har mycket. Så han går till den här andra, eller tredje vännen och knackar på och säger, du, jag har ett problem. En vän har kommit till mig och jag har inget att sätta fram. Kan du låna mig tre bröd? Och underförstått så gör den här sista personen, även om det är lite omak för honom, så gör han det. Därför att personen som inte hade något, han var oförskämt djärv, står det i den här översättningen. Andra översättningar trycker med på att den sista personen, han som gav bröden, inte skulle bli utsatt för skam. Men i den här översättningen så står det att den första personen får därför att han är så oförskämt djärv. Det är en ganska annorlunda översättning, men det står i det här, så vi spinner på det här. Så när den här personen inser att jag har ingenting, då sätter han sig inte ner och bara konstaterar det. Det är lätt hänt för oss att vi gör. Nej, vi har ingenting. Ja, vi kan ingenting. Vi vet ingenting. Vad tråkigt. Och så stannar vi där. Men inte den här snubben. Därför att när han vaknar upp över sitt eget behov, då liksom växte en djärvheten. Jag måste bara hjälpa min vän. Och det är så förbön startar. En förebedjare, en person som inser, jag har ingenting som kan rädda min vän på det sättet. Därför måste jag vända mig till honom som har allting, så att jag får någonting, så att jag kan ge till min vän, så han klarar sig. Alltså är det bra att komma fram till: jag har ingenting. Mina händer är tomma. Men, och här tror jag vi skulle behöva bli som den här första snubben. Även om det är olämpligt, så att säga, man kan tycka. Även om det, så har vi ett ärende. Vi knackar på bönens dörr. Vi liksom ropar till Gud. Vi är djärva. Därför att det finns ett behov hos en annan människa att bli välsignad. Vi ropar inte till Gud för vår egen skull, för att vi själva ska få lite mer välsignelser. Utan vi har en vän som behöver det du har att ge Gud. Vi har en vän. Vi har någon som vi tänker på. Är inte det förbönens motor liksom in, som vi behöver väckas, både du och jag, komma till denna insikt? När den andres behov är viktigare än min egen bekvämlighet, då driver det mig till bön. Levi Petrus, han skriver i sin bok så här, att det första, jag ska se här så att jag läser detta korrekt. Det första man får när man engagerar sig i bön är nöd. Det har jag lagt märke till. Men fortsätter man uthålligt att be, så får man uppleva något annat. Jag ska berätta varför det är så. Anledningen är att du ska bli gripen i bönen, skakad och tagen av det böneämne som du ber för. Nöden för någon annan. Min vän har kommit. Jag har ingenting. Gud, du måste ge mig så att jag kan ge vidare. Och det är där, i det sammanhanget, som Jesus sen säger de här orden. Och jag säger er, vadå? Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. För var en som ber han får, och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Och det här ordet, det här både be, sök och bulta, skulle kunna översättas: fortsätt be, fortsätt sök, fortsätt bulta. Det är för att själva verbformen handlar om en pågående handling. Den som fortsätter be, den som fortsätter söker, den som fortsätter bultar, för den ska få, den ska finna, den ska se att dörren öppnas. Så att bön är ju inte bara liksom: oj, det hände ingenting. Utan det är något som är en pågående process, där vi ber till dess att vi får, där vi söker till dess att vi finner, där vi bultar till dess att dörren öppnas. Men jag har bett länge nu. Ja, det har du. Fortsätt. Fortsätt be. Fortsätt be. Fortsätt be. I Disney-filmen Hitta Nemo så är en liten fisk som heter Doris. Har någon sett den? Hon har som lite tema i sitt liv: fortsätt simma. Hon ger inte upp, va? Fortsätt simma. Fortsätt simma. Fortsätt be. Fortsätt be. Fortsätt sök. Fortsätt bulta. Det kommer att öppnas en dörr för dig när du gör det. Problemet med oss är att vi har så lite uthållighet i vår bön. Vi kan bli engagerade och ivriga till att börja med liksom, och göra utfästelser att vi ska be för ena och vi ska be för det tredje. Men en bedjare, det är en person som kanske inte ger så stora utfästelser, men ber. Ber. Och fortsätter att ber. och fortsätter att be. Det finns berättat i Bibeln om en bedjare, han hette Daniel. Daniel i lejongropen. Han bad varje dag. Och det står, när han fick se en mäktig syn, då står det så här att redan för 21 dagar sedan, då hörde Gud. Och bönesvaret har varit på väg. Men längs resan har varit en kamp i den andliga världen. Det finns en kamp i andens värld. Det finns någonting som gör att bön är fantastiskt. Men det finns också någonting som gör, när han skriver att när vi börjar be, så är det som att vi klär oss och möter en nöd. Vi går in i en strid. Vi går in i en kamp. Vi går in i någonting som kanske inte bara är behagligt. Varför då? Jo, det finns makter och krafter som inte vill lämna herraväldet över människor. Utan som säger, som inte vill släppa taget helt enkelt. Och då krävs det uthållig bön. Då krävs det bön som inte ger upp. Liksom efter första, andra, tredje gången. Det kanske är så att det krävs bön flera år innan det bryter igenom. Och det är då vi behöver stå på Guds ords löften här. Fortsätt simma. Fortsätt be. Fortsätt söka. Fortsätt att bulta. Ge inte upp. Ge inte upp. När bönesvaret kommer. När bönesvaret kommer. Och du är närmare bönesvaret idag än du var igår. Än vad du var i förrgår. Än vad du var för ett slag sedan. Och så läser vi till slut i den här texten. När Jesus säger här. Att som en far ibland ger sin son, inte ger sin son en orm när han ber om en fisk eller en skorpion när han ber om ett ägg. På samma sätt så ger inte Gud något annat än helig ande när vi ber honom om helig ande. Därför att i allt detta, i att kunna möta sin egen brist, i att fortsätta i ett bön, i att be, då behöver vi den helige ande. Alltså den helige ande ges ju inte till människor som inte ser sin egen brist. Om vi tänker att allt, vi behöver ingenting. Vi har allting. Men när vi kommer inför Gud i denna hunger, i denna törst, i denna längtan, i denna liksom bara, Gud, om du inte kommer, då är det kört. Då har den helige anden möjlighet att fylla ett tomt kärl. Men om kärlet är fyllt med massor med andra saker. Och därför är det så viktigt att komma till punkten. Gud, jag har ingenting. Så jag behöver dig. Och utan dig. Så går det inte. Och när vi ber Gud, ge mig den helige ande, då kommer den helige ande. Därför Bibeln säger att anden kommer vår svaghet till hjälp. Det är som att anden är målsökande i det avseendet. När han ser, här behöver Lasse Bjärvås otroligt mycket hjälp. Det är som att han söker upp min svaghet för att hjälpa mig i min svaghet. Han kommer min svaghet till hjälp. Han söker upp den. Han ger det inte jag har. Och jag tror att ska vi gå in och leva ett starkt böneliv, då behöver nådens och bönens ande liksom bli utgjuten över oss. Man bestämmer sig kanske inte bara liksom genom att göra ett kryss i ett formulär. Utan för att bli en bedjare är det någonting som den helige ande manar dig och mig. Som den helige ande liksom trycker och formar in i våra liv. Och det är också vägen, om man säger, hur ska jag kunna bli en bedjare? Be Gud om helig ande. Bönens ande. Som ber det så att när vi rätteligen inte vet vad vi ska be. När vi inte vet vad vi ska, det var 1917 års översättning, märkte ni det? Så gammal är jag. Jag är inte för 1917, men det var den jag lärde mig. Då så manar anden. Och anden ber. Det är fantastiskt. Anden är en fantastisk bedjare. Anden är en fantastisk påminnare. Anden är vår hjälpare i hela vårt liv. Och det är som om Gud bara i den här tiden som vi lever i nu säger kom till oss. Kom till mig. Kom till mig. Överlåt ditt liv åt mig. Gå in i det som jag har tänkt för dig. Börja gå på den väg som jag har kallat dig. Eller fortsätt att gå på den väg som jag har kallat dig. Sätt dig inte vid sidan om. Utan var med. Var med. Vad präglade de första kristna? Ja, bland annat så präglades de första kristna av bön. Man bad. När det blev motstånd, då var det inte debattartiklar i första hand. Inget emot debattartiklar, det får man gärna skriva. Det var inte poster på sociala medier man la ut. Utan man böjde sina knän och man ropade till Gud. Och Gud kom. Och Gud gjorde saker. Och Gud gjorde genombrott. Och Gud gjorde så att det blev en förändring. Och en förvandling i den tid som man levde i. Så jag vill bara säga till dig här idag. Hur mycket mer ska inte far i himlen ge den helige ande åt den som ber honom. Precis som den första vännen som kommer och säger: jag har en vän som har kommit och jag har ingenting. På samma sätt så vill Gud ge dig och mig det vi behöver för att ge vidare. För att ge vidare. Ska vi be tillsammans? Herre, jag tackar dig att du vill komma över våra liv med bönens helige varme ande. Jag tackar dig för att du för oss till en position där vi inser att vi inte har någonting. Så att vi blir beroende av dig som har allt. Så att vi går till dig. Jag ber om den här djärvheten i bön som vi läste i den här berättelsen. Hur han liksom bara gick, fast det var till synes olämpligt, så gick han och sökte dig för att han älskade dig. Och han ville liksom ändå kunna ge någonting till sin vän. Jag ber att vi ska ha samma hjärta när vi ser att vi inte själva har det vi skulle behöva. Att vi ändå kommer till dig Jesus och ropar till dig Herre. Vi ber om bönens ande. Vi ber att bönens ande ska utgjutas över oss. Över våra liv i den här tiden som vi lever i. När det är så många behov i det här samhället. När vi läser dag efter dag om olika saker. Hur människor brottas i svårigheter och prövningar. Och vi möter människor. Bara ber dig Gud att vi inte ska behöva möta människor tomhänta. Att vi inte ska vakna upp liksom mitt i natten och liksom inte ha någonting. Utan vi ber att vi ska få vara rustade med någonting så att vi kan svara lik Petrus och Johannes: silver och guld har vi inte, men det vi har det ger vi. Och så bara ge det vidare in i den här tiden Gud Herre, då du vill frälsa människor, upprätta människor Herre, då din vilja ska ske Herre. Och jag tackar dig Gud att du vill bara uppmuntra någon här idag som behöver höra orden: fortsätt be, fortsätt sök, fortsätt att bulla så att dörren öppnas. Gud Herre, jag tackar dig för det Herre, att du ska hjälpa oss Gud att inte sluta Herre. Det kommer en dag då det är färdigt, men innan den dagen kommer så är det inte färdigt, utan fram till den dagen så tjänar vi dig. Och vi tjänar dig med glädje, vi tjänar dig Gud ibland i nöd, vi tjänar dig Gud ibland med stor vånda, med stor frukt. fruktan, Herre, men vi tjänar dig, Gud, Herre, därför vi vet att det ska komma en dag, Herre, då det ska liksom komma ett ingripande ifrån himmelen, Herre Gud, och då ska komma en befallning, en ärkeängels röst, en Guds basun, Herre, och så ska du träda ner för att hämta oss, Herre, och vi ska möta dig på himmelens skya, Herre, men fram till den dagen så vill vi tjäna dig, Gud, med våra liv, med vår tro, med vårt hopp, Herre, och vi ber dig, Gud, att ge oss den helige ande. Kom vår svaghet till hjälp den här stunden. Jag ber om det i Jesu Kristi namn. I Jesu Kristi namn. I Jesu namn, Herre. Halleluja. Halleluja. Bönen idag, förbönen idag är väldigt enkel. Den är för dig och den är för mig som känner så här: Herre, jag har ingenting. Men jag har en vän.